En paneldebatt kan väl kalla det då, att Lars och Sören sitter kvar här och sen kommer Uffe som jobbar som lärare och kan ha lite perspektiv från den offentliga sektorn, som vi säger då.
Ja, visst.
Och sen kommer Robert som är, du var vice ordförande, för att vi kallar det för ordföring, va?
Ja, i och för sig är Bert aldrig på plats.
Så. Ja, så att vi rättar till det lilla, så ingen känner sig trampa på tårna. Men du är i alla fall från Metall.
Ja.
Och kommentera, ni tillsammans ska kommentera och diskutera lite här, men jag kan vara lite mötesordförande kanske, och ifall jag ser några som ivrigt viftar med händerna nerifrån så kan jag väl släppa in dem emellanåt. Men annars så tar vi den här diskussionen nu, så ser vi var vi hamnar. För att sen blir det efter nästa paus så låter vi, då kanske vi tar en lite kortare paus den gången. Och då låter vi kanske bli en mer allmän debatt. Eller, vi får se hur det funkar, va? Men vi börjar så här. Och då låter jag låter dig börja, Robert, och kommentera det hela.
Ja, jag heter Robert Fredriksson. Börja där och presentera. Jag är ordförande för IF Metall, Mälardalen då.
Du är vår ordförande?
Ja, i avdelningen, med vice ordförande på verkstadsgruppen.
Det var så det. Det var ett litet misstag.
Ja, det var ett litet misstag. Det är lugnt. Min fackliga bakgrund började egentligen 96. Jag blev kontaktombud på avdelningen Målerit, där jag fortfarande är anställd. Så jag har varit handledare i vissa frågor. Så jag träffar rätt mycket folk, och det är lite spännande att lyssna på förändringar. Ett skrämmande exempel: Lean Production, eller Taylor, vad man vill kalla. Man styckar upp våra arbetsuppgifter. Det finns ett företag i regioner, jag tänker säga vilket, där man pratar mycket utifrån kontrollfunktioner. Man ska jobba standardiserat, man ska göra exakt likadant. Då ska man införa något som heter kompiskoll. På det här företaget så gör man inte öppet, utan man talar om för en arbetskamrat att jag ska ersättas på banan, och så smyger jag iväg och smygkikar på min kamrat. Och sen markerar jag röd eller grön plupp. Så att ni, och är du röd så tar man upp frågan varför man inte har gjort följt standard. Och så ska man titta på hur du har gjort det, och har du hittat på ett bättre sätt. Och det här börjar vi prata om att man tjänar pengar på det. Då ska man implementera det, man ska införa det för alla. Röd så ska man skicka det på beteendekorrigering, och man använder ordet beteendekorrigering. Ja, du och jag pratar en hel del om det här, Peter. Och det här är alltså bakgrunden, alltså den verkligen stora baksidan av att stycka upp våra arbetsuppgifter. Där vi ska tvingas jobba på exakt samma sätt. För alla människor är ju lika. Eller så är vi individer. Och vi har ju olika förutsättningar. Men det är ju, då blir man ju lite mörkrädd.
Lite förlängning av ISO 9000 då, att det ska liksom styckas upp, men att det här är ännu mer kontrollstyrt, så att säga.
Precis.
Att man liksom in i minsta detalj, så att säga, ska styra hur arbetet ska läggas upp, va? Kan man säga.
Och det finns som sagt ett företag som jobbar på det sättet, och när man har fört resonemang med de fackliga företrädarna så är de så här: det här har inte vi tänkt på, vi har inte sett problemet. Och varför har man inte gjort det? Jo, det är jätteenkelt. Hur det är att man är elefant. Man inför förändringar, små, små steg, så man tappar bort helheten. Det tror jag är kärnan. Och sen så pratar man mycket utifrån ett medarbetarskap istället för ett arbetstagardel. Så vi är medarbetare, det är ett mantra som företag har. Man ska synas som individ, man ska betygsättas som individ. Och det kan ju vara bra, men på vilka grunder betygsätter jag? Det är hur jag bidrar till affärsidén oftast. Då. Man måste ha några mjuka prestationsfaktorer. Det är väldigt sällan man tittar på hur jag bidrar med min kompetens. Om man tittar på hur man ska lönesättas. Och så ser det väl ut i kommunen idag också, tror jag. Jag tror jag stannar där. Annars kan jag nog prata i flera timmar om det.
Kan bara reflektera en grej till där. Det verkar som att det har tydligen blivit en standard nu för tiden. Att företagen, de värdesätter inte personalens kompetens. Alltså de företagets samlade kompetens, det är ju det som personalen har, va? Men det enda som är intressant är snabba cash. Hur mycket kan vi spara och hur mycket kan vi tjäna? Det är det som är intressant.
Jag tänkte på ett ord här. Industrirobotar. Mänskliga industrirobotar. Det är liksom man tror att människor är kallade. Ska upp, eller vill ni två kommentera något där i? Eller ska vi låta Uffe också komma med? Ja, kör.
Ja, Uffe Redén heter jag då. Och har det tacksamma yrket lärare idag. Min bakgrund är nog ganska lik Roberts. Långt och mycket. Jag har alltså 20 års erfarenhet av verkstadsindustrin. Otroligt många år av dem som fackligt förtroendevald. Jobbar mycket fackligt. Tack vare fackföreningsrörelsen så kom jag underfull med att hur kommer det sig att jag som var så dålig i skolan kan lära mig de här avtalen, kunna tolka dem, använda dem i förhandlingar till förmån för mina jobbarkompisar. Jag kommer på att jag kanske inte var så fruktansvärt dålig då. Så att 2003 så tänkte jag att nu kan jag det här. Jag låter svärmen vara. Någon annan får ta hand om den. Så upp med, började plugga. 2008 stod jag som nyexaminerad lärare. Började i Oxelösund direkt på ett yrkesgymnasium på ett industriprogram. Så där.
Tills du slutade.
Ja, jag kommer till det. Och de första åren reflekterar, alltså liksom när man kommer ny i ett yrke, man reflekterar inte så mycket. Jag kan säga också den här gymnasieskolan jag var på, det var då givetvis en friskola. Jag reflekterar kanske inte så mycket om strukturer. Alltså jag visste, jag hade ju ett uppdrag och det var att se till att de eleverna som gick på den där skolan fick en så bred och bra utbildning som möjligt. Kanske att de hade lite tur att de hade just mig då. Framförallt då de som gick på industriprogrammet. Väl förberedda på det som väntade på arbetsmarknaden. 2005, eller i år, så sa jag upp mig. Alltså, jag tänkte förra vintern med det snökaos som var i slutet av november. Då bestämde jag, nej, nu får det vara nog. Så jag sa till min arbetsgivare att nästa, eller i höst här som kommer, då kommer inte jag vara kvar på skolan. Och så blev det. Jag fick en tjänst i augusti förra året på Gillberga skolan som klasslärare för år 4. Ganska så stor skillnad mellan den skola jag kom ifrån och speciellt de eleverna. Så nästan vuxna elever till 10-åringar. Det har varit tufft. Nu har jag väl börjat reflektera lite mera på vad som läggs på oss lärare. Hur vårt arbete styckas upp, fördelas. Alltså tunga arbetsbörder och så där tänker jag inte gå in på. För jag tycker inte om att man ska jämföra yrken mot yrken. Och jag om någon kan ju faktiskt, jag brukar säga ibland så här att ja, men vi har så mycket att göra. Vi får aldrig våran ledighet. Nej, det är möjligt om man då tittar på timmar och minuter och det jobb man lägger ner som lärare. Men då brukar jag tänka så här, om inte jag skulle haft det här jobbet idag, om då klockan är kanske 5-6 på kvällen, vad skulle jag ha gjort då om jag hade jobbat kvar på alla fall och all, om jag jobbat kvällsskift? Ja, då skulle jag förmodligen stått och precis gått ifrån måltidsuppehållet och nu står jag väl och svarvar några norgehuvar eller någonting så här. Så, man ska liksom inte jämföra yrken. Det jag kan reflektera över, det är lönesättningen. Idag har vi lärare Vi blir inkallade till ett lönegrundande samtal, som det så fint heter, med våra skolchefer då, min rektor. Och det finns ingen liksom förhandlingsutrymme överhuvudtaget att förhandla lön där jag på något sätt kan liksom visa det här har jag gjort. Alltså jo, på pappret finns det där. För att man har gjort så här nu. Vi har ett trafikljus. Och trafikljus, vet ni vad? Det är rött längst upp då, sen är det gult och sen är det grönt. Och det här trafikljuset är uppdelat, och nu ska jag göra det förenklat då. Om vi säger att vid rött, va, där är det ungefär 10% av ja, den totala antal medarbetare. Och längst upp vid grönt, då är det 10%. Känner ni igen det? Och sen i mitten där är det 80%. Så den här återkommer ju överallt om man... alltså 10, 10, 80. Sen finns det lite modifikationer på det där. Va? Så 10% strävar alltid framåt, 10% strävar alltid bakåt. Det gäller, om man vill ha någonting som ska gå framåt, så måste de här 10% ta ännu större ansvar, så att de får med sig de här resterande 80%. Va? Och sen de där 10% som inte vill någonting, ja, de får väl vara där. Va? Så ser det ut. Och utifrån det då, så får man en löneökning i procent. Som gör då att om man har haft oturen när man kommer in som lärare och liksom, ja, första jobbet, ja, men jag tar det här, okej. Okay. Du får 22 000 i månaden. Ja, ja, men jag tar det, det blir ju bättre med tiden. Ja, men det är inte lätt att börja med 22 och sen en löneökning då i procent räknat då på knappt 2% varje år. Alltså det tar många år att komma upp i någonting. Men då är jag är garvad gammal metallare eller fostrad metallare. Jag sa till mig själv, men det är faktiskt så här, om jag nu vill ha en löneökning, då kommer jag byta jobb. Sen är det upp till dig att ta ställning till, ja, men du får inte hota. Det är ingen hot, men det är enda medel jag har. Och jag kan säga, på min lilla arbetsplats där jag är nu, så pratar alla öppet om sin lön. Det är liksom sådär, jag ska inte säga att det är jag som har infört det. Men så har det alltid varit på mina arbetsplatser. Vi måste våga prata hur mycket vi har, eller egentligen hur lite vi har. Ja, det är ett steg liksom, för att det blir mycket, mycket lättare då. Jag stannar där. Jag stannar vid lönesättningen i alla fall. Så. Några frågor?
Alltså jag tänkte bara en kort. Det är ju det här med vårdfacket jobbade ju med individuella löner som en strategi. Då, när man gick ut med det, min mor är sjuksköterska från Västerbotten, och hon hatade ju det här då när man började införa det. Men då sa man ju, motiverade det, att det här kommer tvinga upp löneökningarna. Nu har man ju gjort rapporter om att det inte blev så. Men det har ju alltid funnits det här att man hittar strategier. Facket har sagt att här kanske är en väg. Och man försöker, och så försöker man på olika sätt. Så det är ju det, varje tid har ju varsin problem, och att man blir lätt blind i att titta i efterhand på varför blev det som det blev. Jag tror att det är bra att ha med sig det också, att när man hittar lösningar så försöker man hitta lösningar utifrån hur det såg ut just då, vid den tidpunkten.
Du ville komma.
Jo, jag håller med Uffe till 100%, men på våran skola, det är ungefär 150 lärare. Där har man nått dit här att det diskuteras inte lön. Jag tillhör ju de som då säger, jag har det i lön, och då kan det bli en pinsam tystnad. Eller så finns det som Hans Svärson och sådär. Vi resonerar ju öppet och så. Men det här systemet man har inför, jag är också gammal metallare, så jag brukar säga det på fackmöten. Ja, det är så fantastiskt alltså. Och ni pratar om modernt system. Min morfar slogs för att få bort det här systemet. Så jag har valt en annan strategi än du. Jag vägrar diskutera min lön. Alltså som en demonstration. Och så säger man det till de andra också. För att det här har man då kombinerat med en idé om att lönespridning är bra i sig också. Och fått facken med på det.
Facket är drivande.
Ja, visst. Precis. Så att det är ju en oerhörd förskjutning. Va? Och jag brukar ta upp ett när de, ja, men det, hur ska vi då testationer, det är viktigt och bla 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 bla. Ja, ni vet hur snacket går. Jag brukar ta upp ett exempel från Nybybruk i mitten på 70-talet. Vi hade helt fasta löner, i praktiken 3 lönegrupper, 4 kan man väl säga då, med nyanställda. Mycket små löneskillnader. inga ackord, inga gruppackord eller någonting, ingen meritvärdering och att inga påstånd, inte anställningstillägg heller alltså. Helt fasta lön. Stålverket gick som en klocka. Då säger folk, då måste ni ha haft en mycket aktiv arbetsledning. Vi hade ingen arbetsledning alls. Men då säger jag, det är möjligt att stålverksarbetare på 70-talet var mer mogna. De höll inte på med det här. Ja, du är saftig glad sen hur högt det kom. Och så. Men alltså, det här är tragiskt, man kan skoja om det. Men man har alltså implanterat en ideologi som är en slavideologi.
Får jag bara nämna där också att kring det där med Nyby. Erik Blomgren sa en gång när han var ordförande i Metall. När det var den stålverksklubbarna, eller stålverksförbundet, gick in i Metall. Då sa Erik Blomgren i mötet med verkstadsföretagen här och de fackliga företrädarna. Ni var mycket radikalare än stålverksjobbarna.
Han hade understöd, Erik. Ja.
Var det fler som ville kunna?
Jag ska bara säga, påpeka, jag har varit lärare och kämpar nu mot det här lönespridningen och sagt att det är ju obegripligt att man inte då litar på att om man är lärare, det är kanske någon lärare som inte gör sitt bästa, men det blir ju fan inte bättre om grannen får mycket betalt, det blir ju ännu sämre. Mm. Så det är ju obegripligt att man, att facket så, eller har drivit det så stenhårt det här, men just med ditt argument. Om vi höjer för några stycken, då drar vi med de andra. Det är precis skitsnack. Mm. Nu har det gått så långt som man har sagt att nu ska man ha första lärare. Får man jävla märklig sak. Det är inte fackkunniga, det är första lärare som de ska utse nu. Det är alltså en 10% snart som man ska få i första lärare. Mm. De ska alltså få 5000 mer än övriga. Mm. Vad blir det för de andra 90% då? Mm. Alltså, jag förstår inte att facket är så oerhört tandlöst att de försöker lägga sig på det här argumentet.
Nu hade vi... Ni sitter tre stycken där nere som vi glömde att ta i presentationsrundan. Eller ni var lite sena kan man säga också.
Ja, men jag har varit på cykling på Montell innan. Jag har meddelat Göran att jag var
sena. Ja, det är ingen fara med det. Men jag vill ha namnen på er bara.
Magnus Salomonsson. Mm.
Stefan.
Ja, och har ni något mer att ni vill, var ni kommer ifrån och sådär?
Jag kommer ifrån den dörren där.
Ja, just det. Resurstorget kommer du ifrån. Ja, fallet. Okej, men du ville komma in med ett inlägg.
Ja, jag tänkte på, ni har pratat om facket här. Och ni har pratat om IF Metall och respektive vård och skola. Mm. IF Metall är ju en väldigt manlig, hård struktur. Du måste säga till att gör du fel, ja men okej, då dör du. Risken är att du får smälta över dig. Eller ja, någonting annat händer. Vad händer i en mer kvinnlig, mjukare? Kan det bli så att det tar längre tid där att man reagerar? Kan det finnas, det här vi pratar om, ni pratar om jämställdhet och sånt. Kan det finnas ett saker som sker där? Att det är olika.
Är det någon som...
Ska jag vara ärlig? Jag förstår inte riktigt hur du menar. Men det kan ju bero på att...
Jag har ibland det är långt ingen fara.
Ja, men, kan du förtydliga? Jag anar vad du tänker.
Ja, men jag tänker så här, du berättade att kunde vara väldigt tydlig ifrån din,
okay.
Din metallvärld.
Ja,
det är bara så här. Punkt, slut.
Ja.
Det här är vad som gäller. Konsekvensen blir så här.
Ja, precis. Ja.
Och sen hörde jag härifrån. Jag är lärare och vi... Nej. Då ska vi inte. Okay. Kan det finnas där att det är skillnader?
Ja.
Är du med då hur jag...
Ja, nu förstår jag.
Jag tror att jag skär den ifrån. Alltså, jag tror inte det har någon skillnad egentligen utifrån ett så att säga LO perspektiv kontra tjänstemannaperspektiv, utan det är ju tjänstemännen, då kan man ju titta på lärarbiten, de har en kultur och en struktur att man ska förhandla sina löner själva, eller kollektivet har en kultur att det är, man gör upp i en ren förhandling, så här betygsätter och lönesätter vi kollektivet. Det som händer på LO-sidan, det är att vi tittar och påverkas väldigt mycket av hur tjänstemännen lönesätts. Mm. Och att det är det som man håller på att styra in emot. Det blir mer och mer som går in på den här individuella lönesättningen, att man ska förhandla med sin chef och så. Var det...
Ja, det jag tänkte bara... Ja.
Mm. Ja, lite. Sen var det också det här genusperspektivet. Okay. Ja. Mm. Och det vill jag också komma... Det funderar jag också på.
Ja. Ska Lars kommentera nu lite?
Alltså jag är tillbaka till det som Robert sa från början. Det här med kompiskoll och beteendekorrigering och sånt. Jag tror att man... Jag har ju studerat och skrivit rätt mycket om Rudolf Meidner, och det har gjort att jag tycker att man ska använda ganska stora ord ibland. För det första kan jag säga att när det gäller universitetet, där jag kommer ifrån, så är det ju samma ideologi som finns i samhället övrigt som har kommit dit. Å ena sidan har vi då fått nästan som verkställande direktörer på universiteten där all makt samlas, va? Och sen har vi också ett poängsystem som staten är med och blåser under, där man ser hur mycket vi skriver eller gör, så får vi poäng. Och sen så får man en tilldelning, inte till personen men till den högskolan eller institutionen det. Och där är det också så att om man är teknik, på tekniksidan, så får man dubbla poäng, eller om man är en sån som jag som sitter och skriver historia. Alltså det är ett system, en ideologi som sprider sig här, och det som vi har sett från 80-talet tycker jag, det är ju att det har varit ett slags experiment som man nu börjar se att det har gått alldeles för jävla långt, va? Dels då inom om det här med privatisering och sånt där Sverige ligger i fronten, men det är ju också själva tänkandet. Alltså om du tänker de här personerna som du talar om, så skulle ju Meidner säga så här, alltså man har ju helt släppt de här frågorna om människans värdighet och människosyn och allting sånt, och att det faktiskt är också den fackliga rörelsens uppgift att hålla liv i de här frågorna. Det är ju helt uppenbart. Ett annat område tycker jag som det är så flagrant att det är hemska saker, det är ju på arbetsmiljöområdet, alltså. Där man har sagt upp arbetsmiljöavtalet och man har försämrat företagshälsovården, och vi ser ju resultatet utav allt det här. Men alltså det är ju möjligt att ska man börja bygga upp en motkraft till det här, så ska man ju börja våga använda de stora orden. Vad är det för människosyn som ligger bakom det här? Vad innebär det här för människans värdighet? Ska vi nu sitta och kolla varandra? Ska vi också jämföra oss med varandra lönemässigt? Jag hörde från en kommun nere i Småland, där skulle man sätta lön på två vaktmästare på en skola. Och det var den som skulle göra så att det var jävligt svårt. Ja, men sa de från ledningshåll, du måste skilja 50 öre åtminstone, så att de har olika lön. Alltså det där tänkandet måste vi på något sätt försöka få stopp på. Och stå för någonting annat. Ja, stora ord tillbaka i diskussionen tycker jag.
Jag tänkte bara knyta an det som han säger där. Då kan man fråga sig, vad har hänt med den här diskussionen lika lön för lika arbete? Den är ju totalt nedröstad i sådana fall.
Jo, men det är inte lika arbete. Nej. Vissa ger mer lika än andra.
Ja, jo, men det är ju så naturligtvis.
Ja, men de hierarkierna kvarstår fortfarande. Alltså, man kan säga utifrån ett IF Metall-perspektiv som är bra på att skapa lönesystem där man inte har några skillnader. Alltså om vi har lika lön, lika arbete, så har vi ungefär lika lön beroende på vilken prestation man levererar. Men det är oftast mätbart. Det som är den struktur som finns, det är att kvinnor kommer inte åt de högavlönade befattningsgrupperna. Om man tittar utifrån ett IF Metall-perspektiv. Då är det så man kan ju titta på våran arbetsplats, eller vad säger du Peter? Jag säger våran fortfarande, för då är inte riktigt gott pension. Vi har underhåll, utvecklingshyra och så. Hur många tjejer har vi på underhåll? Hur många har vi som jobbar på utvecklingssidan? Och det är ju de här, alltså de som är löneledande hos oss. Det finns noll. Om man pratar utifrån ett jämställdhetsperspektiv, man får fokusera på, och det behöver utbilda tjejer till.
Det är viktigt att det även säga om tjejer inom industrin också, att man får ett jämställdhetsperspektiv.
Det är en oerhört viktig fråga.
Jag är också metallare. Men jag tänkte bara säga att Magnus Eriksson, så skulle vara från kommunal, har tydligen fått vinterkräksjuka. Men jag gör så här, att jag låter honom skriva ihop någonting så vi kan ta med till den här rapporten. Som vittnar om det i kommunala sidan. Får bara fråga dig sen, Ulf. Vi pratar om terrorismen också, som en sorts när planeringsavdelningen där uppe som mäter upp och styrkar upp alltihop det där. Jag brukar prata med Hans Hjälte om det där också. Nej, vi ska Hans Östensson om det där också. Att Det är mycket som styrs uppifrån idag. Man ska skriva rapporter och alltihopa det där. Att vara pedagog, det finns det inte plats för. Det här med den tänkande människan. Tänkandet som förflyttas upp till planeringsavdelning. Hur ser du på det i skolan idag?
Jag tänkte jag behöver inte skriva några punkter där, va? Men det måste jag göra. Jag tänkte faktiskt, och jag kommer besvara den. Jag tänkte börja med budget i skolan idag. Och budgetdisciplin. Känner ni igen det här namnet? Ni som är på privata sektorn. Budgetdisciplin. Det är så här att barn- och utbildningsförvaltningen och dess nämnd förfogar väl över, jag vet inte hur många, det börjar närma sig 2 miljarder kronor nu för att bedriva skolorna i Eskilstuna. Ofantligt mycket pengar. Det är så mycket pengar som man kan inte ens tänka sig hur mycket det är. Det är mycket pengar i alla fall. Den här budgeten då, den liksom ska ju till vilket pris som helst hållas. Den styckas upp och den delas ut på de olika enheterna. Eskilstuna kommun är alltså uppdelad då i rektorsområden där varje rektor i sig är ansvarig för att sin tilldelning av budgeten ska hållas till vilket pris som helst. Och här kommer det då, vad har man för typ av rektor då? Alltså har man den här, ska man säga, stenhårda människan som inte går att diskutera med, eller har man den här vi kör så här, jag förstår att det här är riktigt, va, och den här med budgeten, jag får ta det här sen när Hans Ringqvist heter han, eller Ringström heter han, nya skolchefen för grundskolan. Och då är det så här att min snabba analys som jag vet dela med andra, i och med att jag själv har varit med en gång i tiden och titta på vilka rektorer vi ska tillsätta innan jag kom på att jag skulle bli lärare. Men de absolut bästa som kan hålla budgeten och gör det med näbbar och klor, det är alltså kvinnor. Helst kvinnor då med ett förflutet inom grundskolans tidigare del till och med förskolan. De kvinnorna är otroligt duktiga rektorer att hålla budget.
Menar du negativt eller positivt?
Ah, det är väl, det beror ju på. Alltså, negativt är den bemärkelsen då att den rektorsområdet som har en sån rektor har ju oftast en tendens. Det vet jag. Det kan man väl, där skulle vi haft någon ifrån styrelsen nu från något av lärarförbunden att titta på hur är sjukskrivningstalen, för det är första man kan gå in och titta på en parameter, va? Hur mår personalen, hur mycket är de sjuka just på den här arbetsplatsen, men givetvis positivt bemärkelsen då liksom att skolcheferna och givetvis ledande politiker då kan klappa sig för bröst och titta vad duktiga vi är, vi klarar att hålla den här budgeten. Sen, alltså det är ju liksom från förvaltningen, vilket jag tycker i Eskilstuna kommun är en gigantisk apparat, nästintill en öststatsmodell tycker jag väl, alltså, här har företagen att lära av, alltså jag förstår en central organisation där allting styrs av chefer då, sen sitter politikerna och givetvis talar om för tjänstemännen, så här ska ni göra, det här vill vi att ni gör. Eller också har vi svaga politiker som tycker att ja, men vad bra det låter, ja, men det är väl, upp vad otäck jag nu, men jag kunde inte låta bli och säga så. Ja. Ner på rektorsområden, och då sitter den här rektorn då, som i mitt fall då, en kvinna, och jag måste säga där, jag har faktiskt jag har en bra chef. Men jag har ju inte en perfekt chef. Det har väl aldrig haft i och för sig. Men jag tycker jag har en bra chef. Men hon är otroligt duktig på att hålla budget. Varje arbetslag då, jag jobbar på en liten skola då, en lantårsskola, och det, vi är alltså 7 styckna lärare, och min chef då är ju ansvarig för en lantårsskola till då, plus att hon har lite tjänster då på en större centralskola. Så hon har 3 arbetsplatser som hon ska fara omkring vid. Och min skola är väl den största. Hon lägger mest tid på våran skola då. Och sen lite, ja, hon försöker dela upp det där, men en dag i veckan är hon tvungen att delta i stora förvaltningens aktiviteter. Då. Så en dag i veckan går åt till att träffa andra skolchefer och, ja, och sådär. Och det leder ju då till att vi har våran chef, men också då på den här lilla enheten då, all administrativa, så som att tillsätta vikarier, till att upprätta klasslister, ja, det administrativa överlag, det ligger på oss lärare, men vi är ju så duktiga för vi har ju fördelat upp det där på oss 7 stycken. Att vi har våra syster utöver att jag ska vara klasslärare då och vara mentor då för mina 17 elever då, med all den föräldrakontakt jag ska ha, alla utvecklingssamtal, alla bedömningar som ska göras på de här barnen då. Så att, ja. Och sen har jag börjat skriva skor och sen kommer jag inte ihåg riktigt vad jag skulle skriva, för det var egentligen en punkt till. Men jag stoppar där. Har ni en bild av hur det ser ut ifrån alltså det stora huset här borta vid värjan då? Det är liksom skolans ja, centralhjärna är då utfördelat då på de enheter som finns och de rektorsområden som finns. Och jag kan bara nämna en sak så här som jag hör ju och lyssnar så här. Jag vet att skolan, alltså förvaltningen fick till förfogande ungefär 5 miljoner kronor till som skulle tillföras. Och då vet jag att den som skriker högst tyvärr kanske får en stor del av dem. De här pengarna behövs så väl i grundskolan, men det var faktiskt gymnasieskolan som norpade åt sig den. För att man vågar inte, skulle jag vilja säga, faktiskt se sanningen som det ser ut just nu. Och nu ber jag den här gamla metallaren igen alltså. För att det är faktiskt så här att gymnasieskolan idag blöder i Eskilstuna för att det är så få elever just nu, vill jag säga. För det kommer ju givetvis årskullar, det liksom kommer fyllas på med massa elever. För det är så, till varje elev har ju en prislapp. Alltså varje liten elev, alltså man vill ju ha in dem i system. Ja, klick, 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 ja, okej, 55 000 till. Kan vi räkna in, det tillhör våran enhet. Tappar vi? Nej! Är ni med? Och de här 5 miljonerna var ett extra tillskott. Och på något sätt, och där snackar man väl bort i alla fall. Så nu kommer de tillföra gymnasieskolan. Istället för att man faktiskt gör någonting åt gymnasiet. Ja, men nu kan vi inte bedriva utbildning här. Och det låter grymt. Men som en gammal metallare sa, ska vi överleva så måste vi göra någonting åt det. Och det som kostar det är ju faktiskt personal. Är ni med? Kanske en och annan rektor. Kanske en och annan tjänst på förvaltningen också. Men vad vet jag som är längst ner i den här hierarkin.
Ja. Men, nu är det många som vill ja. Jag tror du var först faktiskt.
Ja,
du hade någon replik där.
Jag tänkte vara lite kort bara anknyta det till Robert sa. Det är ju lite synd ändå att det inte finns mer teknikintresserade tjejer. Det är väldigt synd. För att då blir de ju eftersatta. Och likadant då naturligtvis kvinnor som intresserar sig för ordförandeposter och liknande. Det finns tyvärr inte. Det är ju mest män som engagerar sig där. Det är ju så.
Det finns ju inte ens män.
Det finns ju nere också. Det finns ju nog replik på repliken tror jag.
Jo, nu, det är bra att ni kommer in där borta.
Vi har väldigt länge
vi börjar med äntligen en kvinna kommer in här. Ja,
ja alltså jag, ni får ursäkta men jag tycker att samtalet i det här rummet speglar ganska bra. Ja. Överhuvudtaget. Jag menar, då har ni sitter här och diskuterar teknikintresserade kvinnor och så har vi en person som sitter och diskuterar kvinnor som någon sorts alibi-ledare men som samtidigt bara håller budget inom kommunal sektor och så vidare. När det handlar om någonting väldigt mycket mer egentligen. Jag menar, nu har jag själv jobbat inom både kommunal, privat och statlig sektor. Och under bara de här senaste åren inom statlig sektor så har ju arbetet Nu har jag jobbat på ledningsnivå. Jag har arbetat väldigt, väldigt mycket mera byråkratiserats och förändrats till enligt mitt tycke är det sämre. Det har ju inte något mycket att göra med att det är en kvinnlig eller manlig sektor. Jag ser det snarare som att det har att göra med en historielöshet hos faktiskt de fackliga företrädarna. Och där kan man jämföra olika, för det finns ju många olika fack inom även den statliga sektorn. Där kan man ju jämföra olika, till exempel SACO och TCO och så vidare. Vilken syn har man på arbetet och de grundläggande värderingarna? Ja, man kan inte generalisera för mycket.
Nej. Du ville komma in och så tänkte jag, Lars, du skulle väl kunna kommentera lite det här med din erfarenhet från på forskningssidan, från där kvinnligt, manligt, och du har jobbat både med Metall och Kommunal och så vidare. Men först din fråga här.
Ja, jag fick två tankegångar nu efter det här. Jag var inne på det du sa sist här också. Börja i den ända. Jag har jobbat statligt och på 90-talet kom det en förändring, känner jag. Då kom vi in mycket. Vi hade ju befattningar då, de var ju lönesatta som befattningen då, så att säga. Det var inte individuellt baserat. Då började man med det här. Och då fanns det en SACO-fackförening som var ett kontroversiell, och jag ska inte nämna namn, men han tog strid mot ledningen då kring det här med lönefrågan. Och det har jag en fråga faktiskt. Han menade på att offentligt, och det fick han rätt i Arbetsdomstolen, att offentlig lönesättning, lönen är statligt företag offentlig. Så ni kan fråga vad alla har för lön. Och ni får ut det, va? Och det gjorde han. Han tog upp det faktiskt, för att säga på det viset då. Det var en tillfällig historia på något sätt. Det andra jag tänkte knyta an, som jag egentligen inte säga, det hänger upp, det har ju mycket med styrkeförhållande att göra, det här som du säger, tror jag. Till det här med förhållande tjänstemän och arbetare, så är det ju en växelverkan på något vis. Gruvstrejken var ju ett sånt tillfälle, kan man säga, där gruvarbetarna då, emot fack naturligtvis, och var ju i stor utsträckning tjänstemännen för att flytta fram sina positioner. Månadslön fick man till viss del, pension var ett viktigt krav. Så det fanns ju saker att hämta från tjänstemännens sida, kan man säga. Å andra sidan, går det, är man svag, så går det åt andra hållet då. För det finns ju också en förutsättning för en enhet egentligen, som är viktig att upprätthålla på något vis. Och det är svårt, men det är ju styrkan. Och då har det ju naturligtvis att göra med sånt här som sysselsättnings... 90-talet, då börjar arbetslöshet växla och sånt naturligtvis. Jag vet inte...
Ja, men det stämmer väl i och för sig då att...
Nu är det ju individuell lönesättning på den tjänsten.
Ja. Och det blir mer och mer. Alltså, jag kommer ju från teknikavtalet, vilket du också tillhörde. Och där är det ju, det ska vara individuell lönesättning. Utifrån en objektiv lönesättning, utifrån kompetens och individens prestation. Så står det i löneformsprinciper i teknikavtalet. Så att, och det har man ju sneglat väldigt mycket på hur unionen har haft, så att säga.
Men det är klart, varför tar han aldrig strid för det? Varför håller ni på med det?
Då är det inne på precis rätt. Då är det en strid. Alltså, då är det en konfliktåtgärd som behövs i en central avtalsrörelse. Och i och med att det spretar. Alltså, en del tycker att det är jättebra, en del känner att det här gynnar kollektivet i och med att man har kanske starka lokala avtal, och då är man inte intresserad av att slå sönder sin lokala struktur.
Man slår mission, om ni vill.
Precis.
Ja.
Och det är lite, då kopplar vi på historielösheten.
Ja,
alltså, vi har slutat titta vad vi vill. Ja. Och vi tittar mer hur kan vi reagera på det arbetsgivarna för fram. Det är en bit. Och sen måste man ju också kika på, jag tänkte knyta ihop mot det Ulf pratar om. Struktur. Är det någon skillnad ute på en verkstad kopplat till budgetdisciplin? Nej, man får på så här mycket får din verksamhet kosta på fabriken, så bryter man ner det på olika avdelningschefer, så bryter man ner det på per arbetsledarområde, och sen har man sina lagledare, förstemän, you name it, som ska diktera villkoren. Håller du med om den bilden, Peter?
Ja.
Och det är en struktur som skapas, och så skapar man det genom att man slår i sönder arbetsuppgifter. Om jag byggde en hel axel, en transmission tidigare, så ska jag göra en del av den nu, och så ska vi ju naturligtvis försöka rotera runt. Och då får man ett problem utifrån vårat sätt att se det, med att man utarmar vårat arbetsinnehåll. Och det här ska man ge företagen, alltså de har varit jättebra på att jobba med den fysiska arbetsmiljön. Du kan gå in på nästan vilken verkstad som helst idag, nu pratar jag utifrån mitt perspektiv. Den fysiska arbetsmiljön är faktiskt riktigt bra. Och man tar de frågorna på allvar. Det man inte tar på allvar, och då tror jag det är likadant på tjänstemannasidan och LO-kollektivet, det är den psykosociala stressen man lever under. Det tror jag är vår tids strids. Det är mitt perspektiv på det.
Ja, det gör han.
Men du, historielösheten, det kom in där också. Därför att det du pratar om då, det är egentligen gamla begreppet arbetarskydd. Arbetsmiljöbegreppet. Det innefattar även de här bitarna. Det nämndes första var 1948 som nämndes tidigare arbetarskydd, begreppet arbetsmiljö.
Alltså 1990 kom första arbetsmiljölagstiftningen, tror jag.
Ja, men det kom ju på under 70-talet, arbetsmiljölagen och så vidare, arbetslivets förnyelse. Men det finns ju också här i historielösheten, så finns det också att tidigare var ju LO, fackföreningsrörelsen, arbetarrörelsens tankesmedja. Lars har varit inne på någon gång. Och idag så är man inte det. Brunnsvik har lagts ner. Det är Runeskolan i princip som är kvar vid när de ger LO-skolor, så att säga. Det har en väldigt bra kontakt, så att, det kan man ju säga. Men nu är det på gång ett nytt STUL då. Alltså det är studier inom LO. Och det måste man ju också ta med detta med historielöshet, som jag ser det. Hur ser du på det här som ordförande i avdelningen med studiesidan? Historiskt sett.
Om man ska titta på kostnadsmässigt, då får man ju klä sig den. Allting är ju pengar. Alltså vi har ett visst inflöde av medlemsavgifter. Det är den sidan som vi, ja, förutom löner och sådant, som faktiskt tar mest. Tittar man utifrån avdelningen, så tror jag föregående års budget så la vi 4,5 miljoner i studier. Och det är rätt mycket pengar på 13 000 medlemmar.
Lars nu får komma in och kommentera lite av det som har sagt.
Den här frågan om kvinnors situation i arbetet och löner och sånt är, tycker jag, oerhört svårt att förstå när man kommer utifrån. Jag har bland annat studerat kommunal, och det finns ju vissa frågor där som vi aldrig fick något svar på. En sak som man, om man gömmer sig bakom forskningen, andra forskares forskning, så finns ju en sak som verkar ganska tydligt om man tittar på den offentliga sektorn, det är att om man jämför de situationer som kvinnor respektive män hamnar i när det gäller att vara chef, så får kvinnorna en mycket svårare situation. De får större grupp att vara chef över allting sånt. Alltså det är en oerhörd skillnad mellan detta, och då kan man ju undra, alltså, vad är det för jävla mekanismer som gör att det blir så? Det är en obesvarad fråga. Det andra är ju detta med löner. Alltså, och där ligger det lite det du säger. Alltså, när vi tog bort kvinnolönerna ur avtalet 1960, så det skulle ju försvinna under 5 år, så såg man det som ett stort steg. Men Arne Geijer som var LO-ordförande, han såg ju redan då att det spelar ju inte så stor roll kanske på ett sätt. Därför att det handlar ju också om vilka jobb som man får. Eller skaffar sig eller får möjlighet och så vidare. Och den situationen är vi ju fortfarande kvar i. Man kan också se att staten i Sverige har lagt ner en jävla massa pengar, hundratals miljoner, på att försöka hjälpa till att ändra på den situationen. Man har haft projekt som gör att man ska koda om yrken, som det heter, det vill säga att man ska få kvinnor att gå över till så kallade manliga yrken och tvärtom och så vidare. Det har ju inte varit någon framgång på detta heller. Om man tittar på Kommunal när det gäller lönerna, så tror jag att man får se det så. Alltså Kommunal gjorde ju en jävla gir i början på 90-talet när det gäller lönerna och gick emot en större förståelse för individuella löner. Och det tror jag man gjorde därför att man var jävligt desperat. Man hade hållit på i decennier för att försöka få upp sina löner i förhållande till industriarbetarna. Så det gick inte, och då trodde man att man skulle kunna gå den här vägen istället. Idag så är de flesta överens om att det gick inte det heller. Alltså att man är nu på väg bort ifrån de individuella lönerna. Samtidigt så, och när det gäller den individuella lönesättningen, så tror jag att vi ska kunna också komma ihåg att det var staten på 80-talet redan. Alltså den tredje vägens politik som hade sin general i Kjell-Olof Feldt. Det var ju han som såg till att det blev individuell lönesättning på den statliga sidan, vilket bidrog till det här uppsvinget. Man löser inte kvinnofrågan, alltså kvinnornas löner på det här sättet. Men det som fanns inom det goda arbetet under en period, det var ju det att man skulle kunna tänka sig att man faktiskt hade en viss löneskillnad ute på arbetsplatserna, men det skulle vara kopplat till vilket arbete man hade. När jag skrev om grafikerna på Dagens Nyheter, så utvecklade de på 70-talet i tryckeriet ett system som gjorde att man hade tre, fyra olika yrkesgrupper. Det var någon som var förstotryckare och sen som hade avgörande ansvar för de här tryckpressarna, och sen så fanns det en stege ner på olika håll, va? Och där var grundtanken då att det skulle vara olika lön beroende på vilken pinne på stegen man var på, det vill säga vilket större ansvar man tog på sig. Men det var också kopplat till att alla skulle så att säga ha möjlighet att gå upp för den här stegen. Man skulle få den utbildning som behövde. Några skulle kunna säga att jag vill inte gå ända dit upp, för att jag vill inte ta på mig det ansvaret. Så man hade liksom rätt, men då visste man ju att då skulle man få en lägre lön. Men alltså tanken var ju här, grundtanken var ju att man hade från facklig sida bestämt sig för att här har vi de här olika positionerna och lönen hänger helt ihop med det. Det är inte några slags subjektiva överväganden om vem som är mest lojal mot företag och sånt, utan det finns en sån här grund för detta. Och det var ju också tanken i det goda arbetet, den här triangeln som skulle fungera, att lönen var relaterad till vilken arbetsuppgift man har. Och det är väl ungefär så långt som facket har kommit. Alltså Rudolf Meidner återigen, han har ju tyckt att det var någonting som den fackliga rörelsen hade misslyckats med, och det var att utveckla ett arbetsvärderingssystem där man på det här sättet kunde se alltså man kunde klassa jobb på olika sätt och relatera det till lönesättning. Och han menar ju då att det var inte bara frågan om kanske ansvar och sånt, utan det kunde också vara skitigt jobb och så vidare, men det gick inte att väga samman det här, och därför så var det också svårt att få den solidariska lönepolitiken att fungera på det sätt som man hade önskat sig. Men alltså den här, om man går in och nu har jag intervjuat folk både på metallsidan och på kommunalsidan. Och det man får höra från kommunalsida, det är ju när det gäller lönesättningen, så är det ju att det är, finns ett fackligt motstånd mot att lönerna ska komma upp. Alltså det här med man säger att man ska få skaffas utbildning och frågan, det kan ju gälla inom industrin, men det förklarar ju inte varför det är så stor löneskillnad mellan den kommunala sektorn och metallsektorn. Alltså jag tror ju att det finns starka krafter inom den fackliga rörelsen som gör att detta reproduceras år ut och år in, decennium efter decennium. Läser man i fackliga protokoll på 50-talet så säger man, ja, det är löneskillnad mellan män och kvinnor, men det beror på traditionen och det kommer ju att ändras så småningom. Och det säger man ju för fan fortfarande. Mm. Så att något jävla galet måste det vara.
Magnus, du var. Jag hade några saker. Jag ska försöka samla ihop mig lite här. Dels, jag tänkte på det Robert sa förut om det här med om arbetsledningen, det här med kompiskollen och så. Vissa personer på ett företag, tänk dig själv att de kommer och säger till dig vilket oerhört bra jobb du gör. De personerna känner sig utvalda av arbetsledningen. Och det ger plus i kanten. Och därför så lever det här, då ökar det här systemet. För det triggas.
Härska genom att söndra kan man kalla det.
Ja, precis. Härska och söndra. Ja, det var ganska bra. Sen tänker jag på kvinnligt, manligt. Unionen. Ordförande unionen är en kvinna. Unionen har väl, vad är det, 550 000 medlemmar idag, eller?
Ungefär.
Ja. Och ökar hela tiden. Kan det ha att göra med vilken slags ledarstil hon har implementerat i unionen ner i organisationen? Eller är det bara yta? Jag vet inte.
Jag tror att det är, om jag ska prata utifrån det, så tror jag också att det beror på lite samhällsutveckling. Vilka yrkesgrupper är det som ökar och tar andelar? Det är ju tjänstemännen. Alltså vi går ju mer och mer emot att det blir fler och fler tjänstemän. Så att där har man också en... Alltså tittar vi på vårat nettoutflöde, om man ska titta, för det är ju någonting som vi tittar på. Vart tappar vi medlemmar? Och den största enskilda som tar det under.
Mm. En annan sak också, det är kommunal och respektive IF Metall, den konflikten. Jag tänker på lärare här och som varit inom IF Metall förut. Ni har ju gått från att producera till att instruera.
Ja, bra. Jag ska inte säga konsumera.
Det gör han också.
Men kan det vara skillnad där också? Att instruera och att producera är mer värt.
Mycket enklare.
Jag tror att det här är att försöka göra lite förenklat. Jag tror att det är lättare att mäta på någon som tillverkar vad man tjänar på affärsidén. Jag tror att där har det, då är det lättare att sätta så här mycket utrymme finns det.
Nu är det så här att vi börjar få en lång talarlista. Mm. Och egentligen har vi svämmat över, tror jag, på nästa punkt. Och vi behöver en paus.
Ja.
Jag tänkte säga något själv först. Och sen så, vi har hela raddan här på talarlistan. Ska vi börja med er efter vi tar en kort paus? Nu tror jag kaffet är slut.
Ja, det sista går där.
Det var tevattnet.
Det finns tevatten i den där. Men går det att fixa något mer kaffe? Eller ska vi gå ut och köpa sån här pulverkaffe? För vi kan värma vatten hur mycket som helst.
Ja, det kan vi göra naturligtvis.
Jag ska gå ner och prata med dem.
Gå ner och prata med
dem. Jag går in och fika med ABF här bara med dem.
Ja, men ta vad heter det? Går och fylla en sån där.
De stängt på då.
De har stängt, men däremot så är det ett annat seminarium där nere.
Ja, det jag tänkte.
Försök att fixa.
Jag
går
ner för lite mer.
Ja. Okej,
kan jag få säga så?
Ja.
Och vi fokuserar hela tiden på löner. Men trivsel i arbetet, tillvaratagandet av kompetensen och att det får föras vidare upp i organisationen. Det är någonting som jag funderar på. Hur stor vikt lägger man vid det när det gäller det fackliga arbetet?
Det var det. Ja, det är bra, för att det blev väldigt mycket löner nu
var
det här.
Så
kan vi vi tar en paus nu. Och sen nästa kan vi lämna lite med lönerna och just ta upp den här aspekten, tycker jag.